There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då var det dags för ett nytt avsnitt av Ringside-podden och vi tänkte att vi ska börja lite grann med det som var den största snackisen i Hockeysverige förra veckan. Det var ju så att delar av podden var på gala och vi kommer till det som är uppenbart från galan, men jag och Fredrik fick ju dessutom sitta bredvid varandra och Fredrik är ju inte den som sticker ut när det kommer. Du blir inte så exalterad när det är hockeymänniskor eller så som är i närheten. Men däremot är det gamla SVT-stofiler som du har växt upp med i barndomen. Ja. Och mitt emot Fredrik, så du ska sätta hakan på Fredrik Söderström när han ser att det är Ann-Britt Ryde, heter hon va?
Ann-Britt Ryd Pettersson
som satt mitt emot oss. Hur var det?
Det var ju fantastiskt. Jag trodde det var ett skämt. För det första så tänkte jag lite så här innan. Jag är inte någon, ja men så här, jag vet inte vilka som är helt bekväma att gå på en gala och du vet inte vem du sitter bredvid, hur fint det är, hur många bestick som ligger där. Jag är ju inte uppvuxen i slottsmiljö på något sätt, så att lite spänt var det. Sen fick jag ju se att du, för du var ju nere före mig, att du liksom pekade, här är vi, här är vi. Så såg jag att borden bakom och bredvid var ju Simor, våra Simor-kollegor i mångt och mycket.
Därifrån var vi utsparkade med
ja, de hade nog gjort ett upprop till våran chef att sätta dem där vid ett annat bord. Så då hamnade vi vid ett bord, så hade ju du han mitt emot dig som också tillhörde oss.
Olle Norin, han är controller, så det är han som avgör hur mycket pengar vi ska få, så det är bra att hålla sig väl med honom.
Ja, jag förstod det efter ett tag. Och så ser jag mitt emot mig, är det ju ingen, men det står en det var ju sådana här fina bordsplaceringar och då står det Ann-Britt Ryd Pettersson och jag trodde jag skulle få en liten infarkt. Sen kom hon i egen hög person, pensionär numera, jobbar lite när hon vill, men det är ju ett brutalt stort namn i public service och SVT, så att det var en fin kväll.
Och du blir så barnsligt glittrig också. Det är ju som när Peter Lindgren på TV4 Nyheter kom in i sminket inför första superfredagen. Jag trodde jag skulle gå i brallorna på dig.
Ja, men alltså hockeyspelare, jag har stor respekt för dem och det är väldigt många härliga människor, men det är liksom vardag. Det gör inte så mycket med mig, men de här har jag ju bara sett på tv som barn eller förr och sådär, så att det var häftigt och hon var väldigt trevlig. Jag skulle vilja påstå att vi hade nästan trevligast där på hörnet.
Det tror jag också. Det tror jag också. Dagen var, nu var ju inte du på galan, men du har ju sett och anammat allting som hände med Börjehyllningen och allting. Hur upplevde du det?
Först och främst så kan jag se Fredriks ansiktsuttryck. Jag fick ju gå med Fredrik till fyra husen. Han visade upp Peter Kondrup, Leon Lee, de här väderkillarna och allting som var så. Jag förstår du, hypen när jag
din
ser.
Din idol är ju Kondrup.
Jag älskar Peter Kondrup. Alltså jag, väder är någonting som jag håller högt. Och Peter Kondrup och Leon Lee är lite av de favoriterna. Så det, jag förstår starstrucken. Men det är bra gala, fin gala. Bra arrangerat. Jag kan tänka mig att det var häftigt att vara där. Greps ju med mycket känslor såklart. Det var ju som de hyllningarna som vi haft innan och sett börja där. Det är ju otroligt fint att se. Men på något sätt så gör det ju ont i hjärtat. Och jag tror att alla som kollar på det där blir ju tagna på något sätt. Men det var en jävla härlig gala att titta på. Och man fick verkligen känslan att det var mycket känslor i den där arenan också.
Det var det.
Verkligen. Och det var, jag tycker det var fint, och vi ska inte fastna i den där galan, men jag satt med en stolt känsla att vara del av svensk hockey, och inte i någon form av framträdande roll på något sätt, men det är en miljö som jag har vuxit upp i och som jag har väldigt mycket att tacka för och som jag trivs oerhört bra i. Då pratar vi om det man har sett på tv som barn, till stjärnor man har sett upp till, det de man har jobbat med, till det vi gör idag. Och det är lätt att bli kritisk och gnällig, men att få en påminnelse av allt det fina som har hänt i hockeyns värld genom alla år, det var vackert.
Jag tycker också att det har blivit positiva rubriker kring hockeyn. Hockeyn har ju dragits lite med en del skit kring sig med negativa rubriker från inkilningar och sånt som var förra säsongen. Var det en del negativa rubriker kring hockeyn. Men nu känns det som att det har varit ett positivt anslag kring hockeyn. Men att man har, hur den har samlats runt Börje-situationen. Det har varit publikfester på många håll och kanter i Hockeyallsvenskan. Inte minst den här säsongen med otrolig uppslutning på publiken. Så jag tycker bara det att det känns som att hockeyn är lite i medvind just nu.
Så är det, vi får hoppas att det fortsätter så. Det är mycket, tänkte väldigt spår idag, hur förskonade vi är i Hockeyallsvenskan mot grejer på isen som har hänt och på läktaren. Nu är Kristianstad självklart den händelsen med en banger där, men utöver det så har det varit en väldigt, väldigt härlig säsong att få kolla och inte så mycket negativt. Och på något sätt som Fredrik sa förra podden, att det är inte bara hockeyfamiljen, det är hela svenska folket som har slutit runt och det är positivt runt hockeyn. Och sen tyckte ni var otroligt fina också. Många sa att Henke Lundqvist var snyggast, men jag tyckte nästan att ni var med där alltså.
Jag ska berätta en kul grej där. Mina föräldrar var ju där, inte för att jag inte fick gå själv, utan för att min far var hockeyspelare en gång i tiden. Men då så stod vi, jag tänkte jag måste vara lite trevlig mot dem, vi stod på minglet där. Det var ju folk överallt, hockeymänniskor, och de flesta känner ju varann på något sätt så där. Men så säger min mamma: modellen är här, han som är så snygg. Och jag liksom stod med ryggen mot det, jag kan inte vända mig om. Och hon kom väl inte på att namnet just där och då. Så till slut fick jag ju lov att vända mig om, och då när jag vände mig om så tittar jag, så då står han 3 meter från mig. Jag får ögonkontakt med han, och det var verkligen så här. Jag känner inte honom på något sätt, men det var verkligen som att min mor eller han undrar vad det var för kvinna som stod där, som stod och pratade om honom när jag vände mig om, så att jag fick snabbt vända tillbaks blicken. Men det var Henke, och han, snygg igen, det får vi säga.
Jag måste flika in, det roligaste med det var ju att de gick just bakom oss på den här röda mattan, och då var det flera som kom fram och frågade: jaha, så Dan, ni fick ingen barnvakt till Fredrik den här kvällen?
Det var hans stående skämt hela kvällen.
Jag älskar det. Det är bra. Men vad tycker ni om femman då? Har ni några invändningar?
Ja, men rätt tyckte jag. Ja, men jag tyckte det var rätt.
Jag har ingen invändning på någon position egentligen.
Nej,
har
inte du? Jag heller. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Jag tyckte det var helt korrekta beslut om allting sånt.
Sen är det ju, det ska jag lägga till, det är ju svårt, tycker också jag, att göra jämförelser mellan generationer. Om man backar till Nisse Nilsson och Ulf Sterner som är så här 60-tal och var stjärnor i världshockeyn då på något sätt, mot de som är, idag har vi hur många svenskar som helst i NHL. Så att lite orättvist är det. Därför tyckte jag var så förvånad att det var så oerhört självklart ändå, den där de 6 namnen.
Men det är väl för att NHL har varit så stor påverkan på oss. Det är världens bästa hockeyliga och de har dominerat i den, de som har varit där. Det blir väl ganska, på något sätt ganska tydligt. De som tidigare generationer kanske har varit stora i SHL, landslag. Självklart, man ska inte ta något ifrån dem, men det är fortfarande, att klara sig over there är ju fortfarande lite högre såklart.
Verkligen. Vi ska alldeles strax gå in på det som har hänt ikväll. För just, det är ju en klassiker nu när vi spelar in tisdag kväll, att det pågår ofta en match, och det är Kristianstad mot Djurgården. Vi kan väl ta lite grann om den när den är slut. Var ska vi börja då? Förra veckan så var vi på plats i Umeå och såg Björklöven Karlskoga. Sen Fredrik var du och Kajsa och Harald och Tobbe på plats i fredags för att se Mora mot Kristianstad. Ska vi börja med att dra en liten summering av matchen vi såg i onsdags och veckan som har varit för Björklöven och Karlskoga, om vi börjar med utgångspunkt där. Vi brukar ofta ta dem sent i programmet, har jag reagerat på det, jag tänkt på det. Så vi kan väl börja där.
Björklöven och Karlskoga var ju 51 minuter av ett utomordentligt välspelande bortalag. Karlskoga tycker jag kommer till spel Det här är två lag som där och då och även fortsatt nu vad jag förstår har mycket spelare borta. Men någonstans, om jag ställer Björklöven mot Karlskoga så är Karlskoga hårdare drabbad av skador sett till sina förutsättningar. Med det i åtanke så kom man ut och var kloka, bra. Jag tillhör ju de som gillar att se lag som kan få en förändring i sitt sätt att spela på. Inte fullt ut men i delar för att anpassa sig till verkligheten som den är nu. Vad har vi för manskap? Vilka möter vi? En borta match. De genomförde väldigt bra i 51 minuter. 4-1 tar man. Sen gör ju Hutchins 4-2. Och då sker det som har skett förr och kommer ske igen. Det blir lite stressat. Det blir smått. Det blir ett hemmalag som får publiken med sig. För det var väldigt avslaget i 51 minuter. Det känns som jag har gjort 100 matcher i Umeå under min korta tid på Simor. Och det brukar vara ett väldigt bra tryck. Men då var det... Det var segt. Men då fick de med sig det och man klättrar tillbaka i matchen. Sen att Karlskoga vinner i overtime. Sett till liksom minuter spelade och kvalitet på det så var det rättvist tycker jag.
Ja, men Karlskoga... Oerhört imponerad av vad Karlskoga presterar just nu med så många spelare borta. Så som vi sa, att Karlskoga har så många spelare borta kontra Björklöven, de blir mer drabbade. Björklöven har en bredare trupp, är rustade för att ha mycket mer skador. Och att Karlskoga åker upp till Umeå och är bättre spelmässigt och också förtjänar den här segern, klart och tydligt, tyder på en styrka. Jag tycker de senaste matcherna har de kommit ihop som en bättre grupp och de har ett klarare spel. Jag tycker att de har gjort läxan på vad de har kollat på, vad de har gjort dåligt innan. Det har gått lite långsamt. De spelar snabbare, de kommer ner snabbare i zon. Det är mer attack på mål. Jag tycker att Karlskoga just nu har hittat ett spel som är vinnande för dem. Sen har de här två målvakterna som toppresterar nästan i princip varje kväll. Och då låter de också vinna. Men Björklövens problem är ju stora här. Det är ju en avsaknad av ledare på isen. Det tycker jag är det största problemet de har just nu. Där man inte ser vilka som tar tag i taktpinnen i matcher. Alldeles för många matcher som glider dem ur händerna.
Jag ska komma in på Björklöven alldeles strax. Men jag tänkte avhandla några tankar gällande Karlskoga innan. För det första så tycker jag att, som även Harald och Fredrik pratade om under matchen. Så jag slår in en liten öppen dörr här. Men powerplayet spelade med självklarhet i den där matchen. Det såg bra ut, det var bra pucktempo. De har hittat Henrik Larsson med ett självförtroende och dessutom med Albin Eriksson kommer tillbaka med direktskotten. Jag tycker att de har en bra sammansatt första powerplay-uppställning. Och sen är jag också charmerad över att man väljer att gå på Henrik Larsson och låta honom spela i 2 minuter i powerplay. Det är jag svag för.
Ja, det var ju du röt ju i till mig i studion som ja. Att det var mitt fel.
Att det blir ju ofta så att du får alltid stå till svar för att tränarkåren när jag blir arg.
Ja, nej men så är det ju. Sen är det ju, ska vi komma ihåg en sak i det här. Och det är att alltså lag som hamnar i prekära lägen oavsett, framförallt när det gäller att folk är borta. Så på något märkligt sätt som är svårt att förklara för varje lag är unikt så har du en förmåga att bygga en ny kraft, en ny linje, ett nytt sätt att spela på som under en period kan vara räddningen för att plocka på sig poäng. Ja, med det sagt menar jag inte att Karlskoga kommer att fallera när de får fler tillbaks för det behöver inte vara slutsatsen men det är det jag tyckte var bra hos Karlskoga. Sen är det ju, du säger det Dagen, målvakterna är bra. Det är de ju. Sen har vi upptäckt när vi började titta på siffror för sen 2 dagar senare så gjorde vi Mora mot Kristianstad. Och 1 av 3 i målvaktsligan har du Pirroinen och Ljunggren. Så att visst är de bra, men de är ju inte, det är inte 2 målvakter som och sen är det 100 mil till nästa. Jag vet inte varför jag halkar in på det för att trycka dit dig på det. Det var inte så jag menade.
Ja, lugn. Herre. Lugn.
Ja, men Lars var arg på mig, då får jag vara arg på dig. Då lägger vi ner det.
Nej, men jag tycker att om man ska prata målvakterna så tycker jag att Moras spel försvarsspel och allting har suttit helt annorlunda än vad Karlskoga spelar. Jag tycker de har hattat mer. Däremot tycker jag att de har blivit räddade av Hellgren och Volden i matcher. Jag tycker inte Pirronen och Ljunggren har räddat Mora. Jag tycker det spelet finns där. Det tycker jag är en stor skillnad. Sen powerplay i Karlskoga med Modigs som har steppat upp de senaste matcherna. Det pucktempot de har med Kingen på blå Henrik Larsson. Och Albin Eriksson med slagskott och direktskott och allting. Det går otroligt fort där. Och de är samspelta. Och det känns som att Henrik Larsson har ju kommit tillbaka i den stor form som han hade för många, många år sedan i Karlskoga. Och jag gillar vad jag ser av honom. Han driver upp puck på ett helt annat sätt mot vad han gjorde förra året också. Och han är den här ledaren som ska vara giganten i det här försvarsspelet.
Jag håller med om det. Däremot måste jag notera att Albin Eriksson har ju varit väldigt bra nu på slutet. Men han hade ju på riktigt kunnat göra 4 mål i den där matchen. Han gjorde 1. Eller blev det 2 kanske? Han avgjorde också. Det blev 2 mål till slut. Men han hade ju chanser för att göra 4 till. Och det tycker jag väl ändå man kan se som en styrka. Att han alltså, kommer till lägen. Kommer till väldigt mycket lägen.
Han bryter igenom på egen kraft också. Det är inte någon annan som gör det åt honom. Han skapar chanserna på hans sätt med den här storleken. Vrider och vänder i hörnet. Tar puck emot mål i princip nästan hela tiden. Så jag tyckte han hade en downperiod lite i mitten av den här säsongen, men han kom upp nu ännu bättre än vad han var i början.
Jag har bara ett problem med Albin Eriksson, och det är hans längd. Han är 1,95 utan skridskor, och så skulle jag göra den där segerintervjun på isen så fick jag en lättare AC-ledskada i höger axel.
Skulle behöva en pall?
Upp. Ja, precis. Så, nej då. Så men, nej, men de gör det bra. De gör det bra. Och bara kort på Björklöven så kan jag känna att det var inte deras kväll, och det har ju skett, så kan det vara. Jag var lite förvånad bara att inte det fanns mer puls efter ett uppehåll. En period kan leva med att det är lite rostigt, men jag tycker ändå att de borde någonstans ha haft lite mer tryck i grejerna. Och det får inte ske för ofta, det tycker jag har gjort ett par gånger nu.
Och dessutom ska vi säga att de blev nollade mot Södertälje i fredags, vilket också understryker det där. Men jag måste bara flika in det på frånvarosituationen. Vi säger att visst, Karlskoga kanske blir ännu mer drabbade, för de har inte samma bredd som Björklöven har. Men om man kollar vilka som är borta i Björklöven, Veti Vainio känns ju snudd på att man har strukit honom från att han tillhör Björklöven ens, för han spelar ju aldrig. Men de har ju kanske deras två bästa offensiva backar borta i Jesper Lindgren och Veti Vainio. Det är bästa målskytten från i fjol, Kristoffer Bengtsson är skadad, och två centrar, Fredrik Andersson och Jakob Olofsson, som dessutom är ganska starka tekare, vilket gör att de får problematik med det. Det beror till att Harald Lyckner brukar tycka är viktigt, och vi har en center med oss här som nu höjer upp fingret, men de blir ju drabbade där också, att centerlinjen blir försvagad.
Och jag tycker att de lämnar bort problem väldigt ofta i sitt puckagerande, där de liksom kastar bort pucken många gånger. Det jag har upplevt Björklöven tidigare i år, och där de har haft sin styrka, är att de har varit puckskickliga och hållit den inom laget många gånger och fått fart från det. Nu tycker jag att de kastar puckar, och det kanske de lider av att de inte har de här offensiva backarna som kanske sätter det första passet, får fart i anfallsspelet och centra som kan spegla på ett helt annat sätt. Just nu så lämnar de över problemen väldigt ofta till andra, och det är väl brist på att jag tycker att det är många som tittar på vem ska göra och inte jag ska göra det. Där tror jag Björklund har ett ganska stort problem just nu. Sen, självklart, jag tycker att de har lagt i treans växel. Det finns 4-5 kvar där de visar många gånger under säsongen. Så det, jag är inte direkt orolig för Björklöven.
Det blir intressant att se nu, för nu vi ska göra dem alla vi tre på fredag när de möter AIK hemma, och så sen ska ju jag och Fredrik även göra derbyt på lördag mot Modo som ju börjar 20:45. Och det är folk som har reagerat på varför började matchen 20:45, kan jag bara förtydliga varför den gör det. Det är inte vårat fel på Simor, kan jag förtydliga, för det är lätt att vi får skit för det. Men det är ju faktiskt så att Modo möter Mora borta på fredag kväll. Och sen har jag förstått det att Modo ska chartra hem, men deras krav för att spela matchen på lördag gentemot ligan var att matchen skulle spelas sent. Så det är Modo som har ställt ultimatum att matchen ska spelas sent, och därav startar den 20:45, så ni vet om det. Men Fredrik, något annat att tillägga på Björklöven, eller var du färdig där?
Nej, men jag tycker vi var färdig där.
Ja, då kan vi väl gå vidare till Mora och Kristianstad. För gällande Mora så kom det ju väldigt spännande tid nu för Mora, med tanke på att vi har sagt att de är på G på allvar. Nu har de Hovet borta här onsdag, AIK borta, Modo hemma på fredag, de spelar på lördag mot Karlskoga hemma, och så har de Djurgården borta nästa tisdag. Så det är 4 kvalificerade matcher inom en vecka som Mora ska spela.
Mora är ju det lag som, vi upprepar oss en del, men det är ju för att det är vår sanning i alla fall, som har skött sina kort bäst under hösten. Jag tycker de har vuxit spelmässigt och känns väldigt trygga och stabila i sitt sätt att bete sig på. Det gjorde de även mot Kristianstad. Sen är det ju fortsatt så att det inte är, det är inte, alltså de gör mål och de gör tillräckligt med mål för att vinna matcher, men det är inte maskinen som gör mål på varje chans och skaffar sig 3-0 och dödar en match. Här är det tajt länge och väl, vilket gör att Kristianstad, som inte där och då var i sitt bästa skeende, ändå kunde vara med. Men om jag ska betrakta den som 60 spelade minuter, så tycker jag att Mora är bättre från början till slut och man vinner fullt rättvist, och det finns den här tydligheten som jag verkligen uppskattar i Mora.
Sen har man ju, Kristianstad har ju ett väldigt, väldigt stort problem med att göra mål i match, tycker jag, när man kollar på dem. De pumpar på, de jobbar, precis som vi pratade om innan, men de har en avsaknad av den här spetsen de hade förra året, som var väldigt bra med Kik och de här spelarna som gjorde mål på de chanserna. Så om man kollar matchen ikväll till exempel mot Djurgården, har egentligen 12 minuter i powerplay där de egentligen inte skapar så mycket. Sen självklart gör de 2 mål till slut. Men jag tycker att den avsaknad av den här spetsen, och släpper Bajkov till hästen som blommar ut och vad är king shit med Marcus Eriksson nu. Jag tror att de måste få igång de här Netteberg, de här, för att liksom ta de här 3 poängarna också. För jag tycker att de har ett grundspel, bra, jobbar hårt, men de har inte den här spetsen som kan avgöra matcher för dem.
Nej, jag uppfattar det helt rätt. Förra året var det ju, det var ju något som vi pratade rätt mycket om, så hade ju de Kontos och Sidorov och Cheek, det var de som ledde, de levererade poäng. Det var den här som vi har sagt med några andra lag, som kanske Modo är ett exempel, även om de behöver få igång ännu fler om man nu ska ställa höga krav. Men det var tydligare, och det, jag håller med om det. Sen tycker jag dock att den här rackaren från Mora, nu står helt still. Som
Harper
kommer med till sin rätt i Kristianstad. Det, och det tror jag för att det är lite annan typ av spel och han kanske får en lite större roll, jag vet inte. Men jag är helt med på hur du resonerar, Dagen, att det är inte den här effektiviteten som de får inte betalt tillräckligt ofta på tillräckligt mycket.
Och då är det jobbigt också. Då blir det jobbigt det att spela den här hockeyn. Du kan pumpa på hur länge som helst, men får du inte någon utdelning så börjar det ta. Då tappar du liksom tron på det spelet också, om det inte kommer något resultat, om det inte kommer in någon poäng. Och det, på sikt så kan det bli väldigt jobbigt om de inte får igång produktionen.
Och ett svagt powerplay.
De förlorade just nu mot Djurgården på straffläggning här. Alltså det blev seger för Djurgården där, som ändå hade en ledning. Vi kommer till Djurgården alldeles strax. Men då är det 4 raka förluster för Kristianstad helt plötsligt.
Ja, de har haft den här förlusttrenden innan också i den här säsongen. Så det är... Men när jag kollar den här matchen idag, de har liksom 12 minuter i princip. Jag vet inte om de fick dem mer när vi började podda här, men 12 minuter i powerplay där de knappt kommer in i zon och skapar inte några heta chanser. Den här spetsen som jag efterlyser, alltså vi måste se Netteberg, vi måste se de här spelarna kliva fram här nu och vara den här spetsen framåt för dem, för den finns inte just nu.
Nej, de gör ju inga mål. Alltså, 0 mål mot AIK, 0-5 där. 1 mål mot Östersund, 1 mål mot Mora, 2 mål ikväll. Och jag räknar ut bara snabbt här, de har förlorat 11 av de 14 senaste.
Ja.
Då åker man neråt.
Det gör man. Jag tänker dock att, alltså, jag vet inte vad vi satt dem i tabeller och spekulerade innan säsong. Det är oväsentligt. Jag tycker att där de befinner sig nu, inte i antal förluster. Jag tycker inte att Kristianstad är ett bottenlag. Jag tycker inte att de är så svaga så att de ska vara inblandade där nere. Men de måste få fart om de ska kunna tävla om en slutspelsplats. Alltså topp 8 skulle jag till och med säga. Om man vill vara med i racet där. Då måste man komma igång så att inte de här onda andarna börjar spöka.
Ja, för målvaktssidan ser bra ut. Backsidan ser helt okej ut. Nu måste de få in någon spets. Och det är inte lätt för Kristianstad att hitta spetsen just nu. Då får man börja kolla i division 1 och chansa lite. Ja. De har ingen plånbok så de kan plocka in någon toppspelare här i slutet. Men självklart, träffar de rätt. Och nu som till exempel Bajkov går till Vita Hästen och träffar rätt. En sån spelare kanske de kan hitta på något sätt. Men det behövs in. Men jag tror fortfarande inte Kristianstad kommer vara med och inblandade i den här bottenserien som Fredrik säger. Jag tror ändå att de har ett spel. Men börjar det gå för långt nu och de pumpar på så här, då tappar man också tron för att på det här spelet, för att man måste få utdelning också.
Mora då, där känns det ju som, jag menar, även om man haft borta nu Greve några matcher och de hade ju borta när ni var och såg dem mot Kristianstad, Fredrik, så var ju Björkman och Robin Johansson och Ilestedt borta och, ja men lite spelare borta och sådär, men Ljunggren och Persson har börjat komma igång, 6 mål på de 6 senaste för Johan Persson. Det säger ju ingenting, men det är ju de siffrorna som vi förväntade oss inför säsongen att Johan Persson ska ligga på. Det är bara först nu här i början på november som de börjar komma. Vad tycker ni om det här testet? Det känns som att vi har en vecka där vi kan få ett svar på Mora. Om de vinner 3 av de här 4 kommande mot AIK, Karlskoga, Modo och Djurgården, eller säg att de vinner, att de var positiva, att de tar fler poäng än 6. Det känns ju som att de verkligen kan vara med där i toppen.
Jag säger så här, jag med stort intresse ska jag följa de matcherna. För det kommer säga oss och mig en del, tror jag. Sen om de vinner 0, 1, 2, 3 eller 4, det är hypotetiskt nu. Men jag tycker att de går in i den perioden med många egenskaper som ett bra lag ska ha. Det känns, som jag har tjatat om, en trygga. Det ska inte underskattas som en viktig egenskap för ett lag, och jag tycker att de utstrålar en ganska lågmäld framtoning också. Det är inte stöddigt för man har vunnit, det är inte högt eller lågt. När de förlorar så känns det som att de lär sig att gå vidare. När de vinner så är de glada en stund och sen är det en ny match. Och det är också sånt som jag sätter in på pluskontot där. Därför blir det kul att se dem prövas mot flera tuffa lag i rad.
De ligger ju lite i bakvattnet och trivs där på något sätt. Att det liksom inte var med i snacket på någon, med att vi sätter upp dem. Sen, vi har ju pratat bra om dem hela säsongen. Men jag är oerhört förkymd i den här backsidan. Och såklart målvaktssidan som vi pratade om innan. Men den här backsidan är grym. Jag tycker att både Gunnarsson, Johannes Johansson får man säga. Så jag är väldigt förtjust i den backsidan och hur de presterar med den här tuffheten och styrkan med att liksom föra det här snabba spelet uppåt som de har i varje match nästan.
Jag är usel på trav, men vad heter det, den där positionen man ligger i trav när man...
Dödens.
Är det bra att ligga i dödens?
Fråga inte mig på trav här. Daggen, nej, har ju en spelaura över sig.
Aj, noll.
Men jag menar det där läget där de ligger bra till och sen, ja, men kan de komma.
Är ju som en cyklist som ligger lite bakom. Ligger,
ja, vad
i
heter
suget.
Det i cykelvärlden då?
Suget, så bara lägger man sig och så åker man förbi lite.
Slipstream.
Precis.
Skitsamma, det ser bra ut. Vi säger det, det ser bra ut.
Ja, men det gör det. Och jag tror att de mår väldigt bra av att ligga där bakom också. Jag tror inte de har någon panik om det skulle bli några förluster heller, för de vet vad de kan och de har det spelet hela tiden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Djurgården då, Dagen, du har ju sett dem mot Kristianstad ikväll och dessutom så, ja men det blev ju den här förlusten mot Almtuna förra veckan och då blev det ju direkt gnisslas lite grann. Ja men vad tycker du om Djurgården då? Nu har de ju saknat lite spelare här senaste veckan de också, men vad lärde du dig av att se den matchen ikväll?
Nej men alltså, det är såklart, vi har pratat om det här spelet så många gånger att det inte klickar liksom för dem, och man börjar ju ställa sig frågan vad är det för spel de sätter upp här i Djurgården? Vi har liksom pratat om det i podden flera gånger. Är Fagervall rätt att föra det här Djurgården vidare? Om man kollar på Fagervall tidigare, så jag har stor respekt för hur han agerar i truppen, hur han agerar med att få spelare att prestera på topp. Men han kanske inte kan ha ett spel som utvecklar det här Djurgården just nu. Jag tror att man måste Nu har man tagit in en ny tränare. De är 3 stycken. Jag tror att de måste diskutera hur de vill att det ska se ut. För jag tycker att det fladdrar för mycket. Vi pratade om det förra veckan. Hur de kladdar med puck. Är det något de pratar om? Att de vill hålla pucken i laget? Ja, jag vet inte. Jag tycker ändå att de gör en helt okej match idag. Med den pressen de har. Kommer in med 2 förluster. Gör en helt okej. Det är inte lätt att komma till Kristianstad och prestera bra hockey. För det ser lite sämre ut i den hallen. Det är svårt att liksom sätta ett spel. Men det är fortfarande ett Djurgården som hattar väldigt mycket i 5-mot-5-spelet som vi har pratat om så många gånger.
Jag tror att det finns en utmaning med det lag, den trupp som Djurgården förfogar över. Att det är många individuellt skickliga, starka spelare som har varit i miljöer, i olika typer av miljöer, olika sätt att spela hockey på som du samlar. Då blir det ju ännu viktigare att du är. Då kommer 2 faktorer in som jag ser. Det ena är självfallet tydligheten. Så här ska vi spela. Det här är det som gäller. Inte lite då och då utan varje tillfälle, varje match. Oavsett motstånd hemma eller borta. Men det är ju en pappersprodukt eller en teori som också måste planteras och implementeras i ett lag. Och då krävs också den tydligheten i ledarskapet. Så att egentligen 2 saker som måste kombineras. Och nu sitter man på 3 tränare, 4-5 beroende på hur vi räknar målvaktstränare och videocoach och så. Men i Holmqvist, i Ragnarsson och i Fagervall som borde kunna nå fram med det här. Jag ser inte att det skulle kunna vara ett problem, men det får inte dröja, för att det där är också en process som tar lång tid. Man kan inte börja peka på det här i november, slut, december, januari. Det där måste ha planterats tidigare. Det förutsätter att det har gjorts, men då måste det också följas upp mycket tydligare, och då är det är ju hårda nyper också. Det går inte att sätta sig runt lägerelden med lite marshmallows och säga kom igen nu boys, så här har vi ju sagt, utan det där är en konst som jag har stor respekt för de som lyckas bra med det.
Men det är frågan för nu. Om Fagervall, teamet och Ragnarsson tar in Holmqvist för att han ska sätta en spelidé. För det kommer ju ta tid i så fall. För det känns som att de måste liksom tillsammans hitta någonting. Jag tror att Fagervall ska helt och hållet fokusera på gruppen. Släpp spelet. Låt Ragnarsson och Holmqvist sätta upp en spelidé. Hur de ska se ut det. Jag tycker att en styrka i att vara huvudtränare och ha dem under sig och låta dem ha större roller. Om man kollar på Fagervall historiskt sett, när han var i Björklöven, Kente kommer in, sätter en spelidé som är solklar. Det sätts över hela spelet. Han tar hand om gruppen, låter den gruppen lyfta, de får succé. Där tror jag, och innan Kente kom in i Björklöven så såg man inte det här spelet överhuvudtaget. Då lyste den här spelidén lite frånvarande. Men däremot så hade han en grupp som mådde väldigt bra och prestera. Så jag tror att på något sätt så ska Fagervall ta kanske steg tillbaka och låta de här under blomstra och ta större tid. Sen kan han jobba med gruppen och få dem att må så bra som möjligt.
Det är också, du har en poäng i resonemanget, men det är också I rollen som huvudtränare i synnerhet en klubb som Djurgården, så får du heller inte vara någon som är där som knuffas fram. Och så ska du ta ansvar för vad någon annan har planerat eller vad någon annan tycker och tänker i det hockeymässiga. Utan för mig handlar det i sånt fall om att de som i alla lag måste du ha en samsyn i grunden kring spelidén. Sen, och jag pratar av egen erfarenhet, så har jag haft starka assisterande tränare som har kunnat sagt till mig att du har fel, vi måste göra det här. Har jag ändå valt i min roll som huvudtränare att gå emot det eller att jag står fast vid min idé? Det är ju nödvändigt att jag kan göra det, annars tappar liksom jag mitt värde också i den positionen. Så att det är mer komplext än vad man tror. Jag menar, han kan inte bara vara den som ska stå i båset och se barsk ut. Eller, är du med på hur jag tänker där?
Jag vet. Och jag förstår hur du tänker också. Men jag tycker att han ska vara övergripande. Han ska vara en chef. Jobba med det här. Ja. Vi vill ha, hur ska vi spela upp pucken? Hur ska vi checka? För just nu är det spretigt. Det känns som att ena gången så kommer de att checka på ett sätt. Andra gången så spelar de upp på ett annat sätt. Jag tycker att en styrka om Fagervall skulle säga: ta det här, jobba med det här, jag kollar på det, vi hjälps åt, men ni har fortfarande hand om det. Jag tar hand om gruppen övergripande, pratar med spelare, låter dem vilka som ska spela och allting sånt, coachar.
Men jag förutsätter att det är så. Jag förutsätter att det är så. Har du en annan förut? Alltså, hur uppfattar du att det är?
Jag uppfattar att de har, eftersom spelet inte har funkat sedan dag ett, och jag tycker inte spelet funkar när Fagervall kom in förra år heller, så är det ett problem med det här spelet. Jag tycker inte att de hade ett spel när Fagervall, som så många gånger jag mötte i Björklöven innan heller. Nej. Men däremot så fick jag höra mycket bra saker om Fagervall, hur han behandlar människor, hur han får spelarna att prestera på topp. Och att han är en skicklig coach. Men däremot när Kente kom in, som jag sa innan, han ändrade spelsättet, han satte en spelidé, han gjorde det där, och Fagervall
tog hand om det.
Jag upplever det, ja, så, men det utifrån.
Så har jag också fått mycket rapporter om att det var. Att det var Per Kente som satte spelsättet. Sen exakt liksom hur, jag antar att det är väl ändå någon form av kommunikation mellan då Kimby på den tiden och Joakim Fagervall också.
För jag upplever att Björklöven ändrar helt syn och spelsätt när Kente kom in i Björklöven. Och där tycker jag, om vi ska prata Björklöven, det tycker de har tappat nu istället. Så det är en vågskål såklart. Men det är väldigt intressant att se vart Djurgården tar vägen här. För jag tycker ändå att de starkt idag, de vinner ändå mot Kristianstad efter två torsk. Det är inte så lätt att åka ner dit och vinna de här matcherna. För jag upplever att Kristianstad som är hårt jobbande, men ja, vi kräver mer. De ligger två, de har bra poängsnitt och allting. Så men vi kräver ju väldigt, väldigt mycket av det här Djurgården.
En grej som jag snappade upp kring Djurgården, det var ju det här att det började snackas, det var väl Johan Svensson, Mr. Maddox, som sa det, att Marcus Sörensen liksom, att det började surras om det ska in en till liksom superstjärna, om ni förstår vad jag menar, på den här nivån. Jag menar, vi såg ju hur bra Marcus Sörensen var när han var i Vita Hästen. Han var ju fullständigt dominant i den här ligan. Men det känns ju inte riktigt som att det är det de behöver, att de behöver ytterligare en stjärnforward som ska åka runt och diktera sina villkor. Utan det de snarare behöver är väl att, ja men, allmänt får du klicka lite grann. Jag menar, som får läcker i Mäki och få fram sin offensiv som har visat under delar i SHL-spelet. Att få, ja men, mer bara att det ska synka. John Norman har gjort det jättebra, men kanske inte det offensiva som John Norman också kan stå för under tidigare SHL-åren.
Nej, och det är ju det där som är dilemmat, att det räcker inte med 25 individuellt sett väldigt skickliga hockeyspelare. Det är en komplex historia. Det handlar om rollfördelning, det handlar om spelidé, det handlar om kravbild i träning, det handlar om hur du matchar ditt lag. Det är ju det här som gör den här sporten så vansinnigt fin, men också så svår. Så att det finns utmaningar för Djurgården, så mycket kan man ju säga. Sen blir det ju lite motsägelsefullt, som du touchar vid, tror jag, Daggen, att de ligger tvåa. De är med i racet. Kan man växa? Kan man växla ut? Jag tror att vi ska akta oss för att göra som vi har gjort. Det har ju även jag gjort och sagt, att göra en HV. För det, varje säsong är unik och varje lag är unikt. Så att jag har själv gått i den fällan, tror jag.
Jag hörde ett intressant resonemang. Jag var på gymmet här tidigare under dagen och då lyssnade jag på, vem var det då? Jag lyssnar på så mycket poddar här nu så jag glömmer bort egentligen vem det är som säger vad. Men det var en ganska intressant tes, tyckte jag, om att Djurgården möter en svårare liga i år än vad HV mötte i fjol. Och det måste jag ju faktiskt skriva under på, för jag upplever både Modo och Björklöven är bättre i år. Jag upplever att Södertälje är bättre, jag upplever att Mora är bättre. Så jag tycker att det är en tuffare liga generellt den här säsongen för Djurgården än vad det var för HV71 i fjol.
Så är det absolut, enligt min mening. Och du har dessutom de här, som jag tror vi har pratat om tidigt under hösten, faktorerna med många derbyn. Det är saker som tar fokus från den vardagen som är så viktig också. Så att det är vi som ska akta oss för att säga att göra en HV.
Ja, jag tänker med det går vi vidare till ytterligare match som också spelades i fredags, med tanke på att den är intressant för oss som ska göra Modo två gånger den här veckan. Att Modo åkte ner, tog sin sjätte raka seger när de besegrade Västerås, och där finns det ju mycket att säga om den matchen. Riley Woods skada kommer vi till så småningom, men Modo som fortsätter att, 6-1 bortaplan mot Västerås. Nu har de värde 13-2 mot Västerås på två matcher, eller om det är 13-3 eller vad det är. Enormt starkt Modo, som vi också såg besegrade Djurgården i tisdags. Det pratade vi om i förra podden.
De hatar inte att spela hockey direkt, Modo, just nu. Det är ett flow i spelet, något enormt, och de är bekväma i. Jag tycker att matchen mot Västerås tycker jag att Västerås kommer ut ganska stark första 15-16 minuterna där och är bra, men det är ett Modo som är så bekväma i att både vara i försvarszon men också vara i ledning, kan spela på liksom, det är ett Modo som är imponerad. Det ska bli intressant att se hur de matchar upp nu när Bodse är borta här nu. Vi kan ju ta det att han är borta 4-6 veckor. Hur, ja. Jag tror att det kan ändå vara såklart negativt att han försvinner och allt det. Men det finns andra som kan steppa upp. Vi har pratat lite om att de behöver fler spelare som följer med det här tåget. Det kanske blir en lucka efter honom som andra spelare måste fylla och automatiskt kommer in i det. Så det är både och. Positivt att han är bara borta 4-6 veckor. Det såg ju oroväckande ut när man såg bilderna efter det. Men det är ett Modo som gillar att spela hockey just nu och det är väldigt underhållande att titta på dem.
Jag tycker att Modo är i en klass för sig just nu. Vi gjorde ju den matchen mot, ja, senast när vi poddade, då är det lite pang på. Mot Djurgården, precis. Men lite distans till det där och flera jag har pratat med som har frågat vad jag har för uppfattning kring matchen och framförallt Modo. Så tycker jag att de trots att 6-5 overtime, så det är på så många punkter de känns så mycket bättre. Så mycket tryggare, så mycket mer harmoniska. Karlin verkar inte nöjd, vilket är ett friskhetstecken. Sen tror jag att Modo kommer att få någon eller några perioder som är lite tyngre. Det är högst rimligt för ett lag under en säsong, för de är inte i den meningen givna att bara ösa på. Intressant då hur man hanterar lite grann. Vad gör det här också, sista slutsatsen på Modo, vad gör det med deras funderingar inför fortsättningen? För jag gissar att Gradin inte sitter och bara röker cigarr, utan han har en kravbild, han vet vad som väntar och att det kommer att bli tufft. Plockar man in någonting, hur förvaltar man den här harmonin som finns där?
Två grejer. Modo spelar nu sedan förra säsongen och den här 70 grundseriematcher utan att förlora två raka matcher. De bygger vidare på den trenden den här säsongen, som jag tycker är otroligt starkt. Någonting som jag tycker, som man pratar ganska sällan om gällande Modo, det är att jag tycker att flera spelare har steppat upp rejält. Jag tänker på en sån som Josef Ingman, som hade ett ganska tungt slutspel i fjol med, han gav bort mål i matcherna mot Björklöven och sådär, har ju kommit tillbaka till en trygghet och blivit den backen som Modo tror att de värvade förra säsongen, och ser ju självklarare ut än vad han gjorde på hela förra säsongen i min mening. Jag tycker att August Berg nu är skadad, han är på väg tillbaka, så kommer de att få en ytterligare bredd på den där backsidan där Nässén är ju så bra, så att det är ju är helt sjukt hur mycket han producerar framåt, inte minst i powerplay. Men det är ju som du säger nu. Nu blir det ju intressant att se hur man gör då. Jag har inte läst någon träningsrapport idag. Jag ska göra det imorgon. Om det blir Jarge Marini som får sin riktiga chans nu, då får han ju verkligen chansen att vara etta i första kedjan tillsammans med Dickinson och Ågård. Ja, det känns ju som att om han kan få då lyfta nu och bära med dig självförtroendet när Woods är tillbaka, när han då får gå ner i hierarkin igen när Svenningsson också är tillbaka efter sin avstängning. Att det här kan ju bli ett vägskäl för han, vilket gör då att det kan lyfta på ännu fler positioner.
Ja.
Kör du dagen.
Nej, det blir intressant att se hur de kombinerar den där kedjan och vem som ska ta den där platsen. För sen om man ska kolla på, vi pratar om att andra ska steppa upp. Det är ingen som faller ur ramen i det här laget. Jag tycker att alla presterar på väldigt, väldigt hög nivå. Sen måste de få en produktion, kanske mer på mer kedjor när det inte kommer från första kedjan. Men det är fortfarande inte någon som faller ur ramen i det här laget.
Stopp. Sorry. Men får en flash nu. Det kom ut nu för 2 minuter sedan. Avslöjar från allehanda. Modo värva Theodor Niederbach från Rögle.
Jag var före min tid där. Spekulationerna på Gradin. Låt vänta bara på Theodor, så ska jag säga en sak. Att när det gäller Marenis så är jag besviken. Jag har högre förväntningar, eller hade, på honom. Kanske felaktigt av mig. Jag tycker inte att han har sänt rätt signaler heller. Och jag förstår precis vad ni pratar om nu, att nu får han chansen att vara där. Jag menar, någonstans är det en spelare som ska kunna bjuda på lite mer, även i en annan omgivning. Jag tycker det är att underskatta lite grann det övriga moderlaget. Sen är det klart att får du vara i en första lina, du får vara bland bra spelare, så det är lättare att vara bra. Men Marenis är också en som borde kunna göra andra bättre och ta ett eget ansvar på isen. Jag tycker han har haft ett svagt kroppsspråk och jag tycker han har haft en svag prestation så här långt.
Ja, men kräver han inte bättre medspelare då?
Jo, det är möjligt att det är så att jag har felbedömt honom från början, men jag tycker att det finns många andra i Modo som har varit bra utan att ha den omgivningen. Och då är det ju frågan om hur bra han är egentligen då.
Ja, och nu ska inte jag säga att han har en dålig omgivning direkt. Han sitter rätt bra i den. Nu spelar han ju i fjärde kedjan senast då mot Västerås, men annars har han ändå spelat med Erik Karlsson och bra spelare, så det är inte direkt så att han har suttit i båten om man säger så. Men det är en indikation på att de sätter honom med Theo Jakobsson och Karl Ummegård i den matchen, på att de inte är nöjda. Så jag är inte så säker på att de trycker in honom i första kedjan dock. Men det ska bli intressant att se hur de löser det. Jag tror att på sikt så kan de nog må ganska bra. Sen så vet jag med, om man ska gå till Woods där med den här skadan, så jag hoppas att föreningen Modo är tydliga där med att man tar det lugnt med Woods när han ska komma tillbaka, att han inte hetsas in i någonting om de skulle gå lite tungt här nu, för då kommer han få en jobbig säsong efter. Han måste träna upp det här nu och komma tillbaka fullt frisk, och då tror jag man kan få ut mest av honom.
Ja, det blir sjukt intressant att se dem nu med tanke på att de ska möta både Mora och Björklöven den här veckan, och en publikmatch mot Östersund. Jag tycker de har gjort det otroligt bra mellan klubbarna när de bygger upp Modo och twittrar ut en bild om att hoppas ni starta Åkerbroskotrarna och dra hit nu, och så sa de att det var gav någon bild från Östersund om det här otroligt fula huset.
Nej, jag tycker det är snyggt. Ja.
Va? Ja. Hur kan du tycka det? Det ser faktiskt ut som ett rödljus.
Ja, humor i alla fall. Men jag såg på Niederbach att han är från min favoritklubb, KB65, Köpmanholmen Bjästa.
Exakt. Det är Fredrik Andersson, den gamla Timrå-tränarens moderklubb, om jag inte har helt galet. Det här svingar jag på någonting som kommer från bakhuvudet. Jag läste för övrigt nu, jag gick in och kollade. Södergran var det som spelade i första kedjan på träningen för Modo.
Mm. Mm. Han har ju blivit bättre och bättre, tycker jag.
Ja, och det känns ju intressant, och det blir ju jäkligt intressant att se vad Theodor Niederbach kan hitta på om det blir så att han ska in. Oskar Norin har ju blivit hemkallad till Modo också från hans tid i Östersund, som vi hade stora förväntningar på den här säsongen med tanke på hur han kom in i Modo förra säsongen, Fredrik.
Du vet ju också vem som har förväntningar på honom.
Harald?
Nej, ja, Harald också, men en som är jämnårig med Harald. En gäst vi hade förra säsongen i studion.
Ja, just det. Stefan Löfven, ja, hyllade
det. Det var ju hans favoritspelare.
Ja, men Theodor Nibers har ju varit i Modo tidigare, spelar ju första kedjan då, om jag inte minns helt galet, med Patrik Karlqvist och Johan Harjo, om jag inte minns helt.
Men det är väl bra agerat av Modo. Det är snabbt, rappt. Ja, det. De gör det, liksom, det är inga krusiduller. Det är en förening som gör många rätt just nu.
Ja, det är det. Sen jag ska bara dra en parallell till det. Jag pratade med en sportchef i SHL för ett par dagar sedan som pratade om generellt, vi pratade spelarmarknaden och hur det såg ut, och han förstärker ju verkligen den här känslan jag har att de lagen som går tungt, om du har chans som spelare, för marknaden är tunn, och sen kan du välja på ett topplag eller ett bottenlag, eller åtminstone ett övre halvan eller nedre halvan, så väger spelare in ofta situationen för en klubb. Och det är ju fullt rimligt och förståeligt. Och då är ju i Modos situation, jag tror att de sänder signaler med sina resultat och prestationer och tabellplacering att här är en bra miljö att vara i, så de har lättare att rekrytera. Det är också liksom ytterligare börda på axlarna för de som går tungt.
Vad tycker ni om Niederbach-värvningen? Är det en rätt sådan?
Alltså, var det 2 år sedan han var i Modo senast eller?
Ja, eller jo, 2 år väl. Det var den där mellansäsongen. Nej,
han har ju kvaliteter, det är såklart det finns. Sen har han inte fått ut det fullt i, han gjorde väl, jag vet inte hur många poäng, 16-17 poäng i SHL, så det är såklart det finns en spelare som har de kvaliteterna och som kan leverera. Jag gillar den här frejdigheten han har i sitt spel, men han kommer ju också med ett stukat självförtroende där han inte har fått ut någonting i SHL egentligen, och kommer från ett lag som inte har presterat, så det det är såklart att det ska bli intressant att se honom, och jag tror att han kommer till en miljö där han är bekväm, så det är såklart ett bra nyförvärv.
Exakt det som var min tanke, att det är smart att gå då till en miljö där man känner till förutsättningarna.
Han är ju talangklassad, och det har vi sett många hockeyspelare vara, och sen sakta men säkert så glider du ut ur den rätta miljön, och då det kan jag i stort uppskatta spelare som med god hjälp av sina agenter, för jag ser ännu fler motsatta exempel, att du gör dåliga val där var du hamnar någonstans, och i hans fall så tror jag att det där är rätt val.
Jag säger så här, jag tror att ja, det är bra att han kommer till en miljö där han är bekväm, men han kommer också till en miljö där han kanske inte får ha lika stor roll som han skulle kunna få i ett annat hockeyasvensk lag och kunna vara den stora stjärnan. Det är ju frågan för också, kommer han få den rollen som han ska ha? För om vi kollar så här, Modos lag, han kommer inte vara 1, 2, 3, 4, 5. Det finns spelare som kommer gå före honom. Skulle han gå till ett lag som Kristianstad, till ja men, Östersund, Karlskoga, då hade han varit liksom 1, 2. Så ja, han går till rätt miljö, men går han till rätt lag? Han är bekväm där i Modo, det finns det, men han kommer inte få den rollen som jag tror att han kommer vilja ha.
Jag förutsätter ju att han levererar. Sen vad leverans där är, om det är snitta en poäng eller om det är att spela 12 minuter per match, men att det finns en tydlighet mellan honom och Modo, vad förväntar vi oss av dig? Vad ger du dig in i? Jag tycker att han är så pass stort namn ändå för att vara en ung spelare, men som har en framtid i många ögon. Då bör det här vara välsynkat. Annars är det ju klart att Tingsryd, för att ta en motsats i tabellen, skulle kunna vara en bättre miljö att vara i rent speltidsmässigt, för det är ofta det som avgör din resa. Men det kan vara sociala aspekter, det kan vara trygghet, det kan vara, för det ska jag säga med Modo också bara kort, att jag uppfattar dem som att de också får betalt på ett väldigt bra, jag uppfattar miljön, och låt mig förtydliga vad miljön är, inte bara att det är vackert där ishall eller arenan ligger, utan jag uppfattar det som att det är tre tränare, det är till och med fyra tränare som jobbar väldigt hårt med video, med individuell träning, det finns en kravbild, det finns fys, det finns de här förutsättningarna som inte alla har på samma sätt. Den miljön är det jag syftar på.
Och en harmoni framförallt kring klubben. Jag menar, det jag har pratat om det här 1000 gånger både i den här podden och i tv, när vi har kommit in på att Modo var för 2 säsonger sedan en förening i dysharmoni. Där det var krismöte på krismöten. Nu känns det som att det är unisont att folk mår bra i den där klubben. Och det är såklart att framgångarna är väldigt kopplade till det. Men just att komma till ett lag där många mår bra, det är ingen som ligger med ångest hela nätten om att det går skit, att powerplay inte funkar, det är 5 raka förluster och så vidare.
Och det är en vinnande förening just nu, och det ska man också plocka in i, om vi ska prata om positiva saker för Nidibärs att komma in i, så är det fortfarande ett lag som vinner, och då är det mycket lättare att komma in och prestera också. Komma till Tingsryd som går otroligt tungt just nu och komma in och leverera, det är mycket svårare än att vara 5-6. Så ja, jag ska bli kul att se honom, och jag tror att han kommer vara bra där också. Det är en frejdig och rolig spelare som bjuder på spektakulära grejer på isen. Så det är ja, kul att se vem som spelar den första kedjan också.
Ja, kul att se om han spelar redan imorgon eller idag när ni lyssnar på det här, när de möter Östersund. Östersund då? 3 raka segrar, och känns som att har börjat tillbaka till ja, men ett ganska, det är liksom målsnåla matcher när de spelar. De har ju faktiskt det senaste laget att besegra Modo, om vi ska ha en brygga över till det, och med tanke på att de spelar mot Modo nu onsdag kväll när ni lyssnar på det här. Men ja, 3 raka segrar mot Kristianstad, Tingsryd då förvisso som går väldigt tungt, och Västervik som går lika tungt. Men jag tycker ändå att börja sätta sig med Östersund. Nu har jag inte sett alla minuter de har spelat, ska jag vara ärlig och säga, senaste för 2 veckorna, men det känns ju ändå, det jag har sett, så tycker jag att det ser tryggare ut än efter den där flängperioden de hade i början.
Dagen och jag hade ett samtal om det här tidigare idag, där vi var överens om Östersunds, att vi var tillfreds med det som Östersund gör. Jag kan kort ge en bild, nu ska vi göra dem som sagt här mot Modo, men just på sättet man inledde ju väldigt bra, överraskade, och vi var många som sa wow, vilka nykomlingar. Sen gick de ju in i en svacka som hette Duga, där man förlorade, och man förlorade på sätt som var väldigt oroväckande. Man släppte till väldigt mycket chanser och framförallt väldigt mycket mål. Sen är jag oerhört nyfiken på vad som hände under en period där man lyckades vända på det där. Man tog några viktiga segrar, och framförallt så lyckades man ställa om sitt tänk spelmässigt. Man varit lite ödmjukare, vi är nykomlingar, så här måste vi hantera, och så har man gjort en resa utifrån det. Och jag är också väldigt inte förvånad, men jag tycker att de har lyckats anmärkningsvärt bra med att akklimatisera hockeyettanspelare som gör det så bra i hockeyallsvenskan just nu, och det är väldigt goda tecken.
Ja, kollar vi på matchen Västervik, matchen mot Tingsryd, så jag tycker jag upplever Östersund som ett bättre sammansatt lag när man kollar på dem. De är bättre spelmässigt, de spelar en bättre hockey än vad både Västervik och Tingsryd, och det är de lagen de ska ha bakom sig i den här tabellen. Så ja, som Fredrik säger, jag upplever de är väldigt harmoniska i vad de är. Och det är väl ungefär 3-4 lag som är det också. Och det, jag är imponerad av Skärström, Marklund, Miletic, Koivisto, Leclerc. Det är två bra kedjor. Men sen också när de fyller på med de här 3-4 kedjorna som inte faller ur ramen. Som jag tycker att vissa lag, andra lag har. Där de inte har den grundpelaren att stå på. Så ja, men de är där, och de är bättre än de lagen som ligger under dem just nu. Så imponerad över den resan de har gjort den här säsongen och de här matcherna de spelar den här veckan.
Och bara, jag gillar att flika in statistiska grejer, men det är ju noterbart också att Forslund har kommit igång och gjort mål i 2 raka matcher här. Då kan han få ett lyft, och jag menar, då kan han vara lite mer ledare i den där gruppen som han säkerligen var värvad för att vara.
Östersund har ju också fördelen av att som nykomlingar så finns det inga stora förväntningar på dem. Och det där är ju vad trycket utifrån kan vara. Men det viktigaste är ändå hur du själv ser på dig. Och jag tycker att de har pratat på rätt sätt inför säsongen. De har uttryckt sig av det jag har kunnat följa med. När det gick bra i början så behöll de ödmjukheten. När det gick dåligt så uppstod inga utåt, åtminstone sprick. Eller så där. Så att det är bra egenskaper, för att jag tror ändå att det är inte så att nu börjar resan mot topp 3 eller topp 5 eller topp 7, utan de kan, om de sköter sina kort rätt, så kan de behålla ett visst gap till lag bakom sig, men de kommer att få kämpa hårt för det.
Det är ju intressant också att se. Ja, jag ska bli kul att se dem imorgon med tanke på att det blir en sån här publikmatch. Det är ju väldigt mycket Östersunds folk som är Modo-supportrar. Och jag misstänker att det var väl över 5000 pers som ska säljas, som ska vara på plats imorgon. Så jag hoppas på en riktig publikfest här nu i Örnsköldsvik på onsdag kväll. Och då får vi utvärdera mer av Östersund nästa vecka. Vi har ju några lag som går lite tyngre, om man ska vara mild i att säga det. Tingsryd har vi varit inne lite grann på. Vi kan väl bunta ihop de här med Västervik som har, alltså Västervik har en seger under ordinarie tid sedan den 9 oktober. Alltså en trepoängare sedan 9 oktober. De har vunnit 2 matcher däremellan. Det var efter straffar, men en trepoängare sedan 9 oktober.
Ja, både Tingsryd och Västervik har ju just nu, om man ska kolla Västervik, så har de ändå Brickley Vela som är spelare som tar tag i det. Men för Tingsryd just nu, det finns ingenting att ta av. Det är ingen som presterar. De har en, de kämpar och sliter, men mycket mer än så är det inte just nu i det här Tingsryd. Och det är stora problem, och de börjar halka efter något grovt här nu. Så det gäller att de får fart på grejerna. Men så om man kollar matcherna i veckan, så finns det ju liksom ingenting att ta av heller. Så det är, ja, lite orolig för vad både Tingsryd och Västervik presterar just nu på isen.
Vi är ju ingen podd som avslöjar saker. Det finns ju folk som gör det. Men jag kan bara bekräfta att jag skickade ett sms till Henrik Gradin bara för att kolla så här, ja, men, stämmer det här om Theodor Niederback? Och fick svar nu. Japp, klar för resten av säsongen.
Fan. Du ser.
Så Niederbach, det är klart.
Sillypodden.
Ja, men Lars Lindberg.
Det lär väl vara ute imorgon då. Men det var ju kul att vi kunde bekräfta det. Att det lär väl vara klart också och presenterat imorgon.
Vi pratade ju om de här silly-ryktena förra veckan. Jag är ju barnsligt förtjust i de här silly-ryktena på Twitter. För Erik var ju inte där, men jag...
Erik hatar sånt där.
Ja, jag skulle kunna bara följa silly-rykten på Twitter. Så jag tycker att det är kul när det spekuleras. Och vart de här spekulationerna kommer ifrån. Det är för nöje.
Det är för att jag och du, Dagen, vi har ju levt i den här fanskaran. Du är fan till Manchester United och jag är fan till Liverpool. Att vi frodas ju av det här. Fredrik sitter ju på en lite högre häst så här, med näsan lite mer upp i vädret och är lite mer märkvärdig. Det är därför han inte går på sånt.
Ja, men jag gillar nyheter om det är så att du sa för 5 minuter sedan att det sas och nu bekräftar du. Det är ungefär den perioden jag kan sträcka mig.
Kul att hålla med dig i 5 minuter.
Ja, jag gillar när det skjuts på drömvärvningarna. Jag älskar när jag ser de här som, det kommer aldrig hända, men jag gillar ändå när det finns ett hopp om att det kommer hända. Och det är en tjusning med de här silly-rykten och jag är som sagt, jag älskar det.
Vi har pratat om Västervik och Tingsryd. Det var där vi var, så att jag hoppade tillbaka och förstörde ert flow där. Men det är ju prekärt läge nu för båda de här två. Inte minst för Tingsryd.
Nej, men någonstans tror jag de finner en tröst i att de inte har förväntat sig så vansinnigt mycket mer. Jag tror att har de rätt självbild så vet man om att det är begränsade förutsättningar. Våra trupper är okej, men vi har inte tillgång till den absoluta spetsen. Och då blir det andra faktorer, så som spelet, att man hittar ett bra sätt som inte är naiv hockey, att man hittar ett sätt att vinna de här matcherna mot andra lag där man tycker att man ska kunna vinna. Sen att du också får fart, det kan jag väl tycka är lite oroväckande på Tingsryd, att det finns ändå en del svenska spelare, eller om jag ska uttrycka mig på det sättet, som inte är toppgubbarna, som jag hade hoppats på skulle kunna vara, ta de som var till Södertälje till exempel, i Felix Olsson för att prata igen. Simon Nordberg klev tillbaka under förra säsongen. Det är ju spelare som bevisligen har gjort det bra förut i den miljön. Nu har man Anton Gradin i poängtopp som jag pratade om som lite spännande eftersom jag hade sett honom förr. Men jag har inte sett så många komma igång. Och den frågan får man då ställa sig. Vad beror det på?
De har ju också en skade från vardag som är ganska lång. Jag såg att de plockar in Chris Hägg här också. Så de lånar ju från Division 1, så det tyder väl på att de är ute på marknaden men inte hittar rätt heller. Men det är ju anmärkningsvärt att när jag kollar på Tingsryd så tycker jag att det finns ingen som sticker ut offensivt i det laget. Kollar jag på Västervik så finns det ändå Brickley, Vela och de här spelarna. Men
och Loggins numera.
Ja, det är väldigt slätstruket i Tingsryd, och där tror jag ett stort problem är att det är bara trier. Det är ingen topp i det laget. Och de kämpar och sliter, men de får inte ut någonting av det. Och den spetsen är ju en grym avsaknad just nu.
Men jag tänker lite så här. Det är en period när Tingsryd var väldigt bra. Ni får hjälpa mig med åren. Kan vi prata kanske 14, 15?
Första året
när de spelade HA-finalen där mot AIK, va?
Ja, Magnus Sundqvist var tränare. Så spelade ju Tingsryd en väldigt solid hockey. De var väldigt konsekventa försvarsmässigt, väldigt tajta. Det var på något sätt att hitta ett spel som matchade materialet, och man gjorde det vid upprepade tillfällen gång efter gång och byggde också en mentalitet på det där. Det är samma lilla samhälle, det är samma förutsättningar i grova drag skulle jag kunna tänka mig. Och det är ju utmaningarna för den där typen av lag. Och jag har för lite insikt i Tingsryd, men just i deras fall så tror jag det är det som skulle kunna vara deras räddning, att det blir lite vi mot världen på så många sätt.
De måste få den räddningen, det är den känslan de måste få in. För annars åker de i år, om det ska se ut så här. För det just nu så... Som sagt, det är Tingsryd som både prestationsmässigt ligger väldigt långt ner, men också spelmässigt där det inte finns så mycket att hämta. Men den säsongen de spelade så bra, de hade ju verkligen en spets då. Jag vet inte om det var Keston Gay som var den säsongen som ledde det där laget som var fruktansvärt bra.
Ja, nej, men du har det, och man ska inte jämföra, men det jag tycker är frapperande med Tingsryd är att de ser så stukade ut. Jag tycker inte de kommer ut till match i det jag har sett av dem på slutet med känslan att de här kan vi rå på, utan de tycker att de är lite mindre, lite sämre, lite det är lite så att det här kommer inte att gå. Det är en farlig mentalitet.
Ja, och det känns som att de nöjer sig. Det är okej att vara så. Och där, som du säger Fredrik, det är väldigt, väldigt farligt att känna av den känslan. För just nu, det finns liksom ingen glöd, det finns inget spel. De måste hitta den här känslan som vi är inne på, att det är de mot alla andra. Förutom den så kommer de inte klara det.
Var det inte Caston Game med Niklas Johansson, hette han inte Danny Kearney?
Danny Kearney
som de hade. Ja.
Han mötte jag i Frankrike. Han var sjukt bra i Frankrike, så kom han till Tingsryd och är lika bra där. Så det var en spelare som var, jag kommer ihåg i Frankrike så var han var king shit där när vi mötte han i slutspel och gjorde väl en 7-8 mål, och sen efter så satt han i bar Uber och knäppte en bira i gången när vi hämtade trunken och hade åkt ut i semifinalen. Så see you next year guys.
Säg lite om Lig Magnus.
Det var en trevlig liga. Lig Magnus.
Ja, vad talar Magnus Sundqvist? Nej, men gällande Tingsryd, ytterligare en podcast jag hörde idag, så hörde jag på Marcus Leifby, han är ju från Tingsryd.
Gör inte du annat än att lyssna på poddar, eller?
Men det är jättebra grejer att göra när man typ går promenader, springer, tränar och sånt. Jag är ju ingen musikfantast långt därifrån, så poddar är liksom min grej. Därav så skaffade vi Ringside-podden, så att vi ska ha en egen också. Men gällande Tingsryd, hans tes var lite grann att det kanske är läge för Tingsryd att åka ur till ettan och spela i ettan. Och det låter ju som en chockerande tes för folk i Tingsryd. Men jag tycker hans tes där var ganska intressant, just att då stått och harva liksom för det var 8, 9, 10 och rädda sig på målsnöret varje år. Och då började jag tänka på det där. I ettan så har de då en omgivning där de har klassiska rivalitetsmöten. Nu är Karlskrona där. Nu får vi se hur länge Karlskrona är där, med tanke på Niklas Johansson då, som vi snackar om. Som ju har ett stjärnfyllt lag i Hockeyettan som jag inte har någon koll på, men jag vet att ni har lite grann. Så Karlskrona kanske går upp. Men det kan ju vara en TSD att det kanske inte är så farligt för Tingsryd att åka ur.
Vet du att jag har ju levt där nere. Jag var tränare i Olofström i 2 år, säsongen 9 och 10 kanske det var, där Tingsryd var ettan med oss. Vi hade fantastiska matcher, det är bland de finare hockeyminnen jag har i den miljön. Det var Kristianstad, det var Olofström, det var Mörrum, det var Karlskrona, Kallinge-Ronneby var i 2:an då men tog sig upp, det var Tingsryd. Det var knöka fullt i de där hallarna, för Blekinge, nu är förvisso Tingsryd Småland men det är på gränsen, är en speciell miljö, fin på många sätt, men de har en enorm alltså självförtroende och stolthet över sin bygd, sitt lag. Och det som jag fick vara med om där, jag har ett minne från en match runt påsk, vi spelade kvalserien till Hockeyallsvenskan där, och då med Olofström var mötte Tingsryd. Så den hallen lite speciell, vi hade inget rum, så vi satt i bussen efter vårt möte, vi hade gått en sväng tränaren, och så satt vi i bussen och drack kaffe och tittade hur det fylldes på parkeringen. Så vi såg bland annat en del, ja, de stod ju tuta i baksätet, och det var ett par som nuppade bakom en bil där, tror vi. Men det var så ett fasansfullt tryck, och där är en sån här story då, vi var klappkassa i matchen där. Jag hade massa skador på backsidan, så vi hade plockat upp någon junior och tog vi spela på 5 backar. Så vi låg under rätt stort och så tog vi en timeout. Och då sjöng publiken, ingen spelar back i Olofström, hade de stått och sjungit i 2 minuter. Så när jag tog timeout så sa jag bara, lyssna på vad de där jävla tigrarna sjunger. De kallades för gröna tigrarna, så de fick lära sig den vägen. Så att det finns en poäng i det du säger, men jag tror samtidigt att det är någonting som känns helt otänkbart om du skulle fråga dem, för att vad är chansen att ta sig tillbaks?
Den är sjukt svår att ta sig upp till Hockeyallsvenskan just nu med den serien som är här nere i syd också.
Ja.
Det är alltså ett hårt satsande Nybro, ett hårt satsande Kalmar, Karlskrona. Ja, det finns så mycket lag här nere som går starkt också, så skulle de trilla ur, så det är inte bara att kliva upp och kolla Troja Ljungby nu till exempel, som kämpar livet ut sig varje match för att komma tillbaka till den här serien. Så ja, jag förstår känslan av att man får bli ett vinnande lag igen kanske. Men jag tror också att att nålsögat att ta sig upp från Division 1 till Hockeysvenskan är så pass stor också. Så det, ja, jag fattar grejen med att komma ner och börja om så som HV gjorde. Men det är fortfarande Hockeysvenskan. Det är en helt annan värld att spela Division 1 hockey där du inte helt anställda spelare och en helt annan sak.
Håller du med, Fredrik?
Jo, men jag gör ju det. Jag tror att det är otänkbart att få någon att svara ja på det. Däremot om vi ponerar, lek med tanken. Jag tänker inte så, men bara för att ha det som ett scenario. Att Tingsryd skulle åka ur. Så tror jag att det kan vara... Hockeyn kommer för alltid att leva i Tingsryd. Jag har genom en bekant fått tillgång till se planer, drömmar, visioner, kalla det vad du vill, på en ny arena och snacket som finns i Tingsryd. För det finns ju sådana som driver det hårt. Och det är inte helt orealistiskt. Och det är ju såklart att i Hockeyettan så skulle alla sådana saker kvävas mycket, mycket snabbare. Samtidigt som jag tror att om de åkte ur så skulle hockeyn vara kvar och det skulle kunna vara drag på grejerna och de skulle få spela fantastiska derbyn. För nu lever ju de i en värld där klyftan har ökat i Hockeysverige. Det är ju faktiskt bara att konstatera att de rika blir rikare och de fattigare får det tuffare. Och det drabbar ju Tingsryd bland annat.
Men kolla matcherna de skulle kunna spela i Division 1 egentligen. Karlskrona, Kalmar, Troja, Halmstad, Nybro, Mörrum, Kriff, Tyringe, Vimmerby. Alltså det är ju bara i närheten. Det är ju en häftig serie. Och nej, såklart det skulle bli publikfester och det skulle vara roligt. Men jag tror fortfarande att skulle vi prata med dem nu så skulle de bli galna när vi ser att de ska åka ner.
Ja, jag tycker att det var väldigt skärmiga matcher att se. Vi gjorde ju ofta Karlskrona och Tingsryd och det tycker jag är ett härligt derby, en härlig rivalitet mellan dem. Och jag saknar de matcherna lite grann, det ska jag ärligt säga. Men nog om slutord på Tingsryd. Larry Pilots tröja ska upp i taket och det ska han den 27 december. Och det är ju passande, han spelade ju nummer 27 på ryggen. Så det är passande då att Larry Pilots tröja får åka upp i taket. Han har betytt ganska mycket för den där klubben och varit... Det är ju som alla säger, det är ju jättekonstigt att se ett Tingsryd utan Larry Pilot i båset. Men han kanske kommer tillbaka.
Skicka upp tröjan i taket och Karn i båset.
Han ska tillbaka.
Ja, där har du det.
Jag tror att det skulle kunna vara bra att ta tillbaka han.
Ja, jag menar
varför inte? Men jag hoppas inte det blir som Fredrik Högrins tröjhissning i Kristinehamn när vi var där på försäsongsmatch. Och han har haft 23 hela sitt liv. Och sen står vi där på isen, tröjhissningen börjar, nummer 17. Ja, men han har ju aldrig haft nummer 17. Då var det ju kaptenen i laget i Kristinehamns division 3-lag där. Nej, då slutar jag, sa han, när de hissade upp hans tröja. Så. Och han hade haft den hela sitt liv där, så... Jag får kolla på höga. Har du haft 17 någon gång? Nej, jag har aldrig haft 17. Så den hänger fortfarande i taket.
Det är otroligt roligt. Jag tänker vi måste säga någonting om Södertälje också. De hade ju en jättefin trend innan uppehållet där. Men förlorade mot Almtuna som ju faktiskt har vunnit mot både Södertälje och Djurgården här efter uppehållet. Det får man ju lyfta på hatten för. Men Södertälje vann ju sen mot Björklöven med 2-0 i senaste matchen. Det får man ju som ett styrkebesked ändå.
Ja, det var lite konstiga resultat efter uppehållet och man såg väl att vissa hade tränat lite för mycket kanske.
Ja, de borde ha vilat de där 8 dagarna. Ja, som
nej, men sen så tycker jag att Södertälje kliver upp och visar, så som vi pratade om, de har bevis över tid att de är bra
tycker
och jag
också.
Tycker att de gjorde det också. Sen så självklart, det var lite konstiga matcher och konstiga resultat efter uppehållet som det brukar vara också. Där man är lite ringrostig. Och man såg de lagen som hade spelat lite innan i det här uppehållet var lite mer med också.
Vad tänker ni? Nu kom Fredrik och Sona ut här och rullar med ögonen. Jag känner honom så pass väl. Men Dagen, då får du svara på det här då. Att nu har Modo värva. Det har Djurgården gjort. Vad tror du då att svaret blir från... Södertälje har också gjort det. Och även Mora, de plockar in Heinerö. Då är frågan, när börjar Kent eller värva?
Ja, man ser ju, vi som följer Silly Twitter, så vet vi att det snackas i alla fall om att det ska in spelare. Och jag tror ju att de kommer inte sitta lugnt i båten nu när det börjar dra på lite. Och att de inte... prestera lika bra som de andra, Modo och Djurgården, och börja halka lite efter. Så Det är såklart att det kommer hända någonting, för de har ju mycket skador också. Då får vi se om de kommer tillbaka de här. Jag tror att det är det som de kollar lite på. Är de på väg tillbaka så tror jag inte att... Jag tror ändå Kente sitter lite lugnare än vad de andra gör, för att de har ett bra lag när de ställer upp hela det laget på pappret.
Jag som inte följer Silly då, men som pratar ibland med tränare och sportchefer, så vet jag ju också hur marknaden ser ut, att det är ett begränsat utbud. De namnen som vi nu ser, det är ju också förutsättningarna, olika ting som lånar in. Du nämnde en, jag tror att de har lånat tre till nu från Hockeyettan. Det är deras sätt att bredda och att kanske fynda. Tar vi topplagen så plockar de på sig större namn. Så att jag tror ju, hoppas ju faktiskt, för det menar jag att bara plocka på sig, det gör ju inte dem bättre, utan ju mer tid du kan ha på dig att jobba in rätt namn och att kanske också vänta lite grann och se, för det har ju ofta följdeffekterna. Uppenbarligen ska ju Rögle ska ju göra någonting som släpper Rosdahl också och Niederbach. Så att det är ju, jag tror att det pågår väldigt mycket samtal mellan agenterna och klubbarna. Sen ska det vara rätt personer till rätt pris.
Jag tror att Kente sitter ganska lugnt och verkligen väntar in den rätta spelaren, för han vet också att de här spelarna kommer tillbaka. Det är ju bara att kolla Västerås som tar in Liam Nilsson och de verkligen suktar efter en spelare som ska ta det här laget och föra det här laget vidare. Sen tar de in en junior från Frölunda. Det är såklart att marknaden är skral och det syns ju där också med alla lån som de tar nu.
Liam Dover Nilsson. Liam Men Dover. Då kan vi avsluta den här podden med att säga att på fredag kan ni kanske få svaren, för att då ska Per Kente göra gäst i vår studio när vi sänder Björklöven mot AIK. Så då har vi chans att grilla honom lite grann om hur han tänker. Det blir ju spännande.
Då kommer han att berätta alla namn som han har på gång.
Exakt det vi förväntar oss av Per Kente. Jag vill ta slutord. Vi har Modo Östersund imorgon. Det blir Björklöven AIK och Karlskoga, eller Västerås på fredag, som är superfredag.
Stämmer.
Och så ska vi Fredrik göra Modo Björklöven på lördag. Det blir väldigt kul. Bra hockeyvecka kommer.
Det är det, och mina slutord är att det här är en period av säsongen som är lite underskattad. Det är mörka november, december, det börjar gå mot tider. Jag vet att man står där i januari, februari och säger, oj, vad händer med dem där? Varför har de så många poäng upp? Eller hur kan de här... Alltså att hantera vardagen, mörkra tider, skador, för det är också någonting som jag, det ska bara säga, som tränare hatade jag att använda det argumentet som en ursäkt. Jag kunde naturligtvis internt prata om att vi har mycket folk borta. Omgivningen har större tendens till att tävla, att ja, men då, vi har 7 borta, ja, men vi har 8 borta. Det är en del av idrotten och det ska också kunna hanteras. Så vilka lag gör det bäst nu när vi har passerat den första tredjedelen? Det börjar hända lite i tabellerna, det kommer lite kritiker, tränare ifrågasätts, spelare värvar. Spännande tid.
Ja, gråa november brukar ju vara en tid som lämnar spår efter sig. Så det är som du säger, Fredrik, det är en tid som engagerar. Sen kommer julen, man får lite ny tändning, man får lite ny kraft. Man får dricka en pilsner på nyår, kommer ut som en ny människa där. Så ja, vi får se vilka lag som hänger med här nu.
Verkligen. Och med det så säger vi välkomna till C More Hockey och kvällens match när ni lyssnar på det här mellan Modo och Östersund. Och en trevlig hockeyvecka som stundar, där ni får det mesta från oss och vi får umgås också på fredag kväll. Det blir trevligt.
Mycket, mycket trevligt, alla tre. Vad härligt.
Ja, det blir skoj.
Jag ska ta en klippning i Umeå, tänkte jag. Så, om det är någon som har lite bra frisörtips en tunnhårig kille.
Låt mig nu berätta. Våras när jag var där konstant så gick jag ett varv och så hittade jag ett fantastiskt trevligt klippställe med väldigt duktiga tjejer. Det var säkert 7-8 stycken. Det var som en fabrik. Jag fick kaffe och en chokladbit och hon använde inte maskin, hon klippte. När jag skulle betala, jag köpte också en liten förpackning, en reseförpackning med något vax eller vad det nu heter som jag har i mitt hår, så gick det på 900. Jag höll på att få dåndimper, men då var det en fin salong, det var ett fint jobb, det var bara att betala och se glad ut, det vart bra, men det var dyrt.
Jag kör ju den här 5 minuter snabbt in och ut, 150 spänn, klart. Så gärna tips in till podden för bra stug till min frilla inför superfredag.
Det är bra. Men det som är det, vi ses och hörs. Ta hand om er.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.